Vi har en väldigt god vän som kom till Sverige från Iran för några år sedan. Hon flydde hit för att rädda livet på sin son. Om denna kvinna kan man säga att hon är oerhört charmerande, begåvad, social och en kämpe på många sätt. Hon berättade här om dagen att hon har en bror som bor i Grekland. Och vid ett besök hos henne här i Sverige så hade denne bror från Grekland med sig lite gåvor. Han hade med fin olivolja och han hade med massor med grekiska oliver och feta ost. Känner ni hur det vattnas i munnen? Det var mer än hon kunde göra av mig med och mer än vad hennes närmaste familj också kunde göra av med. Så hon tog denna fina olja och tappade upp den i en vacker flaska och så gjorde hon en burk med oliver och lite ost. Och så gick hon till sin närmaste granne i det villakvarter där hon bor sedan några år här i stan. Och så ringde hon på dörrklockan och så framförde hon sitt ärende. Hon berättade om gåvan och så räckte hon fram oliverna och oljan och så sa hon: "Varsågod", sa hon. Men grannen ville inte ha hennes olja. Han ville inte ha de grekiska oliverna heller. "Vi tycker inte om oliver", som han sa. Hon gick hem den där kvällen. Hon berättade för oss att hon grät sig igenom kvällen. Hennes tolkning av detta var nämligen att de vill inte ha något med mig att göra. Och det är ju klart att hon känner så, eller hur? Oavsett vad orsaken var till avvisandet av gåvorna så är det alldeles klart att hon känner det så. För gåvan kan aldrig skiljas ifrån gåvogivaren. Avvisar man en gåva så har man på ett eller annat sätt också avvisat gåvogivaren. Det är något djupt kränkande i att min gåva liksom inte tas emot. En gåvas värde ligger, det har Urban redan varit inne på, en gåvas värde ligger ju inte enbart i själva föremålet i min hand. Gåvans värde ligger gömd i det ögonblick där min glädje att få ge möter din glädje att ta emot eller vice versa. Det är liksom själva kärlekshandlingen som får gåvan att gnistra i din hand. Så när vi den här söndagen tar hela Bibeln som Urban har gjort till stöd för att säga att varje bidrag är högt värderat, varje bidrag är viktigt och att det är avgörande att man också ger det, så är det, hur vi än gör, alltid bara en halv sanning. För kvar står att det måste faktiskt finnas någon som vill ha din gåva, som är intresserad av den. En gåva som inte blir emottagen är ju per definition inte längre någon gåva, utan då förblir den faktiskt en ägodel och det är någonting helt annat. Så denna dag när vi fokuserar på det frivilliga och det gåvobaserade så är det viktigt inte bara att ställa frågan: vilket är ditt bidrag eller vad vill du ge? Utan lika viktigt faktiskt är också att fråga: känner du att ditt bidrag är efterfrågat och välkommet i den här gemenskapen, i den här församlingen? Känns det så? Eller är det så, för att tala med den där historien, att du går hem söndag efter söndag med dina grekiska oliver och din feta ost och tolkar det som att du inte duger? Det är en allvarligt ställd fråga. Känns det så? Den här dagens budskap får aldrig bli: ställ upp, hör ni, ställ upp. För så föds inget engagemang. Vår önskan idag, det är att peka på det kraftfält som öppnar sig där gåvor räcks och där gåvor tas emot. Det kraftfältet, det är en kristens församling och det är ett samhälles kraftfält att leva i. Vi älskar, står det, därför att han först har älskat oss. Ge för intet det ni har fått för intet. Så där det mottagandet upphör, att han har gett oss allt det vi har, där det upphör därför att vi tycker att vi redan har det, eller vi tycker att det är andra som behöver men inte vi, där blir faktiskt en kristen församling något annat och något betydligt mindre. Det är så tydligt att när församlingen lever i mottagandet, alltså väl medvetna om att allt det vi har kommer från Gud, när vi lever i den upptäckten, ja, då föds ivern att tjäna. Och jag vågar säga, då rinner också faktiskt kraften att ge det här bidraget till. Det är liksom i den upptäckten själva laddningen ligger. Och just där är ju den här texten Carina läste så oerhört spännande. Den om arbetarna och vingården och den omdiskuterade lönepolitiken. Jesus inleder ju berättelsen med orden, med himmelriket är det. Och berättelsen kan handla om det kommande himmelriket, livet efter detta. Men den rör också Guds riket här och nu. Alltså hur det riket ska gestaltas när du och jag möts. Vår gemensamma vingård. Det här är ju en väldigt tät dialog. Och jag tror att man kan använda, jag tänker åtminstone pröva den tanken. Jag tror att man kan använda den som en slags checklista på några punkter. För att pröva om den här miljön är en god miljö att ge sina bidrag i. Hela berättelsen bottnar ju i liksom den grundmurade hållningen att det är något stort att få vara med i någonting utanför det egna lilla livet. Det är stort att få ge sitt bidrag. I 1917 års översättning så är frågan i texten från vingårdsägaren, frågan är: varför står ni här sysslolösa? Varför står ni här sysslolösa? Märk att vingårdens ägare alltså talar in, rätt in i ett tomrum i våra liv. Det är någonting som fattas hos arbetarna som står där på torget och därmed också hos oss. De är inte lediga, det är inte därför de står där. De har inte efterlängtad och välbehövlig semester eller vila. De står där därför att de är sysslolösa. Alltså det är ingen som behöver dem. Deras svar på frågan, varför står ni här sysslolösa, är så självklart och så kraftfullt. Ingen har lejt oss. Det är därför vi står här. Det är ingen som har frågat efter oss. En väsentlig del av den kristna kallelsen är faktiskt just detta. Att kalla på den som är sysslolös och säga att det finns en djupt meningsfull uppgift för ditt liv. Det finns någon som behöver dig. För att det ska ske så måste vi ju liksom vid dagens början, vid början av deras dag, igen och igen gå till torget och berätta om vingården. Inte en gång, men många gånger. Den som ska bära fram den kallelsen, om man ska vara den här texten trogen, bör ju gå till torget, alltså ut ur studiekammare och bönerum och ner till torget minst var tredje timma, utom mitt i natten möjligen, men minst var tredje timma dit där människor står. Varför då? Ja, därför att skörden är mogen. Det hjälper inte att kallelsen gick ut igår. Det kommer hela tiden till nya människor. Och kallelsen måste också förnyas igen och igen. Därför att vi som människor förändras och behöver hela tiden nya chanser eller nya möjligheter att få säga jag vill. Och där är vi idag. Jag vågar säga där är vi som församling. Vi är här för att påminna varann om att vi faktiskt lever i de mogna druvornas tid. Och att med all ömhet säga till varann igen och igen, alltså det som är textens stora fråga. Du är väl inte sysslolös i ditt liv? Det är textens fråga. Märk att den här vingårdsägaren faktiskt är intresserad av varför de står här. Varför står ni här? Alltså vem som helst kan ju se att arbetarna står där på torget. Men den intressanta frågan är ju att undra varför de gör det. Och i berättelsen, som jag sa, så får den frågan ett väldigt tydligt svar. Ingen har lejt oss. Här råder alltså omvänd bevisbörda. Allt gott ledarskap, och det är inte minst sant i en sån här organisation som bygger på så mycket frivillighet och så mycket glädje att få vara med och ge. Allt gott ledarskap måste grunda sig på ett verkligt intresse för de andras gåvor, men i lika hög grad för de andras livsomständigheter. Alltså att bemöda sig att fråga, varför står du där du står? Det kan ju finnas legitima skäl till att jag är i tillvaron där jag är just nu. Märk att det finns inte ett spår i den här berättelsen, och det gör den så fantastisk, tycker jag. Det finns inte spår av stå inte där och häng, eller ställ upp nu, det finns ju massor att göra. Den andan är så mördande. Vi kan inte bedöma engagemanget i Guds rike utifrån någon slags närvarolister, vilka som var här söndag klockan 11. Det går inte. Det kan faktiskt vara precis omvänt. Alltså att vissa perioder av våra liv så kanske du är förhindrad att vara här just därför att du lever i det som är ditt uppdrag eller bidrag i Guds rike. Det kan vara så. I lördags eftermiddag hade vi en underbar samling med människor mitt i livet. En sån här samtalseftermiddag här i vårt café. Och jag tycker det där uttrycket mitt i livet är så underbart, för alla räknar sig på något sätt dit. Jag talade i Betlehemskyrkan häromdagen med en kvinna som var 74 år och som sa att hon, jag befinner mig mitt i livet, sa hon. Hon var så intresserad att hon skulle gå kurser och sånt och lära sig en massa saker. Jag kommer på att här i Smyna justeras den här mitt i livet åldern hela tiden av Urbans ålder. För just nu är den nämligen 49. 30 till 49. Och nästa år kommer det mitt i livet vara 50. Och det ska vi fira, så den ryker om det. Men vi pratade i alla fall om den här livsperioden när många ändå har ganska mycket omkring sig. Det är många som drar i människor och så. Och hur olika förväntningarna just under den perioden kan vara på en kristen församling. Vi gjorde det ganska tydligt genom att sätta upp några olika bilder liksom på känslan vi har mött när vi pratar med människor. Vad man har församlingen till. Att någon ser församlingen som en bensinstation dit man kommer liksom bensinfattig var 14:e dag efter att ha ångat på. Och så tankar man i en och en halv timme och så kan man ånga på i ett par veckor till. Och någon annan ser världen som ett brinnande krig och församlingen är en ammunitionsstation dit man kommer. Och allt det man får måste vara skarpa skott och kraftfullt, för världen är i uppror. Och någon annan ser den här gemenskapen som ett allaktivitetshus. Hit kommer vi med våra barn och våra gamla föräldrar. Vi fikar, vi lyssnar på bra musik, intressanta tal och så. Och i stort sett allt finns här. Till och med någon som fostrar våra barn ibland, vilket kan vara ganska skönt. Möjligen låg det, Urban, om handen på hjärtat, möjligen låg det i vårt anslag, för vi inledde omedvetet, tror jag, ett slags ringaktande av detta. Att komma någon gång var 14:e dag eller en gång i månaden och liksom tanka för att sen klara vardagen igen. Möjligen låg det något ringaktande i det. Vilket ledde till att deltagarna i det här samtalet väldigt tydligt tog upp den tråden. Och tillsammans såg vi att under de sträckor av våra liv, när det inte finns ork för mer, så är det också en viktig gåva till den här gemenskapen. Att man under vissa faser av sitt liv kanske inte är i form eller har kraft för några tunga ledaruppgifter. Också då är det sant att vi är kallade att komma med det vi har och mäts inte efter vad vi inte har. Så det vill jag säga till dig, och jag vill göra det med ett kraftigt streck. När det lilla du kan är lika med ingenting i dina egna ögon, så kan du vara, och jag tror att du är, en större välsignelse för den här gemenskapen än vad du anar. Kom med din trötthet. Kom med din förtvivlan. Kom med det liv som du inte tycker håller i fogarna. Därför att om bara de som är alerta och starka och driftiga kommer hit, så blir denna gemenskap ganska snart osann. För oss alla till slut. Det är därför vingårdsägarens varför är så gränslöst viktigt. Och jag tror det finns en stark koppling mellan den här förmågan till inkänning hos ledaren för vingårdsprojektet. Att han vill veta att det finns en stark koppling mellan det och det arbete som sen blir utfört. Alltså den återvunna arbetsglädjen. Det börjar med att en människa känner sig förstådd. Det sägs ju att hemma i tillvaron, det är inte den plats där jag har mina möbler och mina kläder, utan hemma, det är den plats där jag blir förstådd. På samma sätt med församlingen, tror jag, att den blir vår, alltså något viktigt, brinnande i mitt liv, om den är en plats där jag är förstådd. Och börjar man tänka så här, så innehåller ju den där frågan oändligt mycket själavård. Varför står ni här sysslolösa? Det handlar kanske inte främst om arbetskraft. Det kanske handlar om att det finns en i universum som vill veta hur du har det. Och det är stort. Till sist så ges vi den här märkliga historien också en bild av hur gåvor värderas i Guds ögon. Och den tror jag att man måste hålla levande igen och igen och igen. Liksom påminna sig om i ett samhälle som värderar med helt andra normer. De som blev lejda, jag påminner om det. De som blev lejda i elfte timmen fick samma lön som de som hade arbetat sedan morgonen. Det kan man kalla djärv lönepolitik. Den är mer än djärv. Den är faktiskt oerhört radikal, därför att den ställer oss i höjd med varann. Märk också hur de som liksom talar i den här texten representerar två helt olika synsätt på detta. De som har jobbat från morgonen faller tyvärr för frestelsen att jämföra. Och så säger de om de andra, de som kom sent, säger de, ja, de där, säger de, de där, de har ju bara jobbat en timma och vi har slitit hela dagen. Jesus svarar inte i den divisionen. Han går inte in i den diskussionen överhuvudtaget, utan han svarar. Då sa han till en av dem. Märk i kontrast till de där. Då sa han till en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Det här säger ganska mycket, tycker jag, också om vår gemenskap. Alltså, lång erfarenhet, det är en oskattbar tillgång i en sån här miljö. Men den ger faktiskt ingen makt. Det är också viktigt att säga. Man kan faktiskt inte titta på några som nyss kom med och säga: hör du, jag har varit med i den här församlingen i 50 år, så jag borde nog ha en hel del att säga till om. Och jag har faktiskt byggt stora delar av den här verksamheten. Det fungerar inte så. Jesus har inget sånt lönesystem. Han säger: min vän, jag vill ge dig den här lönen. Vi ger bara det vi själva har fått. Och då finns det plötsligt inget fog för de som är väldigt aktiva, tycker att man bär väldigt mycket. Det finns inget fog att liksom klaga på de som inte, jag tycker, ställer upp. Det gör inte det. Där vi lever i upptäckten av Guds lönesystem, där vi lever i upptäckten av att Gud liksom inte räknar på det sättet, inte jämför, utan bara ger och ger och ger, och han ger dig det han har lovat, där skapas en helt annan anda. Och när Urban och jag och det här GoFri-teamet har på olika sätt förberett den här dagen, så landade Urban och jag i att säga att det måste väl vara en sån här dags stora ärende, att mötas och säga: låt oss igen upptäcka vad Gud har gjort för oss, och låt den upptäckten liksom flöda ut i en förnyad tjänarglädje på det sätt som är ditt. Och det är inför en sån Gud vi står den här söndagen, den elfte timmens Gud, den sista skärvens Gud. Låt oss be. Gud, jag vill be dig om en explosion av tjänarglädje. En explosion som går att avläsa hos alla de i vår stad som behöver. Som behöver mat, som behöver kläder, som behöver pengar, som behöver bryta sin ensamhet, som behöver någon som faktiskt frågar varför. Och jag ber att den här dagen skulle få mynna ut i det. Tack för glädjen att få ha en tillhörighet i vår tid. Tack för glädjen att få vara med i den här kyrkan. Och jag ber att vi än mer skulle upptäcka att allt det är ditt verk, och det är av idel nåd. I Jesu namn. Amen.